Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans. Dagens avsnitt handlar om islams förhållande till yttrandefrihet, rätten att häda och koranbränningar. Gäst är journalisten Bilan Osman, reporter på tidningen Dagens ETC och tidigare medarbetare på den antirasistiska stiftelsen Expo. Vi samtalar bland annat om blasfemi inom islam, yttrandefrihetens gränser och olika perspektiv på upploppen som följde av den högerextrema politikern Paludans koranbränningar under påskhelgen. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Bilan Osman till Bildningskomplexet.
Tack, förlåt. Jag bara klunkade kaffe samtidigt. Tusen tack. Så fint att vara här.
Ja. Vi ska ju prata idag om dels de här koranbränningarna som skedde här i påskas, men också alltså yttrandefrihet kopplat till islam. Mm. Så ingången som jag tänker, det var tidningen Essä. Tidskriften Essä hade ju ett nummer för några år sedan, ett par år sedan bara, som hakade på det här som hände med Salman Rushdie 1989. För de som inte vet det, så Salman Rushdie är ju en muslimsk engelsk författare från Indien eller Pakistan, tror jag egentligen är. Och han skrev ju en bok i slutet på 80-talet som heter Satansverserna. Och när den kom ut så var det faktiskt brittiska muslimer, ett par liksom radikaliserade brittiska muslimer som gick ut och eller de hade sett det här innehållet som man ansåg vara kränkande mot islam. På något sätt så letade det här sig fram till Ayatollah Khomeini, den iranska ledaren. Och han gav en fatwa då, en dödsdom på Salman Rushdie, ett pris på hans huvud helt enkelt. Så att han fick ju leva i hemlighet då, eller i skydd, undercover i över 10 år. Så att tidningen Essä fångade upp det här, för att det var ju i den vevan så skrev Kerstin Ekman ett tal. Hon klev ur Svenska Akademin när hon tyckte inte att Svenska Akademin tog tillräckligt tydlig ställning för Salman Rushdie i den här frågan. Så att då skrev hon ett tal som är ett 45 minuter långt tal som heter Rätten att häda, där hon liksom försvarar Salman Rushdies rätt att få skriva vad han vill om vilken religion han vill. Och tidningen Essä då, de gjorde då för ett par år sedan, bjöd in olika tänkare som liksom fick svara på den här artikeln och Rätten att häda. Och jag skickade en av de artiklarna till dig innan det här samtalet av en Torbjörn Elensky heter han. Där ser jag i de här artiklarna, det är det här jag vill höra dig kommentera. Jag ser att det finns liksom grovhugget två spår som jag tolkar. Får se om du håller med mig. Det ena spåret, det är det som Torbjörn Elensky står för, som är man ska få skriva precis vad man vill. Ingenting är heligt. Man kan kasta avföring på vilken text man än vill. Liksom. Sen har vi en annan gren som också finns i den här tidskriften, men som jag också skickat till dig, men som inte kommer från den tidskriften. Det är Göran Rosenberg som skrev en krönika på Sveriges Radio där han säger att jo, det finns saker som är heliga. Vi har alla saker i våra liv som är heliga. Han tar exempel på att man kanske gillar en fotbollsklubb eller vad det nu kan vara, en förening som man är med i, där det finns saker som är heliga. Och han menar på att Paludan då, som gick ut och brände koraner, att han idkar inte yttrandefrihet överhuvudtaget, utan han är där för att jävlas. Han är där för att jävlas med muslimer i det som muslimer tycker är heligt. Så att de grovhugget ser liksom de två perspektiven. Håller du med mig eller tycker du det finns ett tredje perspektiv?
Nej, men jag skulle nog hålla med om att det är, vad ska man säga, det här, det finns ju ett klassiskt, egentligen ganska liberalt försvar av liksom den liberaldemokratin som också lever i, som det är liksom, ett försvar som jag själv skriver under på. Att, så här, jag tror inte heller att vi någonsin kommer hamna i ett läge där vi lever liksom, i en demokrati där vi måste förhålla oss till allt människor tycker är heligt, oavsett om det är religiöst eller inte. Självklart så kommer det alltid finnas människor som upprörs av en rad olika anledningar, och det kan liksom, spela vad som helst vad det är. Alltså, om vi har en massa människor som imorgon tycker lampor är heligt, så behöver inte demokratin förhålla sig till det i sig. Liksom. Och det här ser jag ju liksom, som vanliga demokratiska samtal som alltid kommer finnas inom ramen för demokratin. Det jag tror att jag har haft svårast för kanske är när den här liksom principiella debatten kommer in i en diskussion om Rasmus Paludan, som jag upplever i en helt annan kontext. Det vill säga att även om vi lever i en demokrati och vi har yttrandefrihet och rätt att häda, så har vi också en hets mot folkgrupplagstiftning. Och där finns ju alltid gråzoner i det. Så när vi har exempelvis Rasmus Paludan, som är en person som jag i alla fall har följt ganska länge för att han rört sig i högerextrema kretsar, där han bland annat suttit i nazistiska poddar och pratat i princip om en plan kring etnisk utrensning i Europa. När han går ut och bränner Koranen i den kontexten, så måste vi också förstå det som en del av en folkmordsideologi egentligen, som han i det här fallet också representerar. Det innebär inte att han inte ska ha rätt att göra det. Liksom, det är en bedömning som egentligen är juridisk i grund och botten, som polisen har tagit vissa typer av beslut där jag kan sitta och kanske ifrågasätta hur polisen har organiserat allt det här, och där det inte alls blev så bra, och där det också finns delar av liksom, de personer som också var på plats i form av polisen som också är kritiska mot polisledningen. Men det innebär ju inte att jag anser att Paludan inte ska ha rätt att bränna Koranen, utan det jag har stört mig på är kanske hur det här mottas och hur det här också diskuteras. Vi har liksom inte, jag upplever inte att det finns en samlad förståelse kring att det här är en högerextremist. Liksom. Och här sammanblandas egentligen Rasmus Paludan med Lars Vilks, exempelvis, som kom från en helt annan kontext, som inte, alltså, visserligen så rörde han sig i vissa högerextrema kretsar, men han var ju själv ingen högerextremist. Så att allt blir liksom en vad ska man säga, en ganska rörig debatt där man har svårt att så här särskilja på principerna kontra att så här är en person som är en folkmordsideolog som har fått oss att prata om allt annat än det. Och vad säger det om vårt samhälle när han också gör det här i en väldigt liksom allvarlig antimuslimsk samtid? Liksom. Mm.
Ja, men jag är helt med om att alltså, Paludan är ju, det är ju väldigt tydligt, och jag menar, han är ju inte heller särskilt han hymlar inte med det, som du säger, han är med i podden, jag tycker han uttalar sig om det även i dagspress också, hans agenda är ju, det är löjligt att prata om honom som någon slags kämpe för yttrandefrihet, för det är inte en spännande diskussion, men det jag tycker det hans liksom beteende aktualiserar, det är ändå det jag skulle behöva vilja höra, det uppehåller lite vid just de här två liksom grenarna ändå, som vi pratade om. Att så här, några menar ju på att okej, han är en idiot, men att få göra det han gör, det ska man verkligen få göra. Och sen har vi Göran Rosenberg som säger, nej men det finns saker som är heliga. Det finns liksom en gräns för vad man får säga och vad man får göra. Vad tänker du om det?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Alltså jag kan ju som sagt bara uttala mig, min personliga åsikt är, alltså jag är ganska frihetlig liksom i många frågor. Skulle inte kalla mig för liberal, kanske mer liksom frihetlig på vänsterkanten. Kan gå på, när det gäller de här principiella diskussionerna, ändå också gå ganska långt i så här, men vissa saker måste vi bara acceptera liksom. Och så här, lever vi i en demokrati så kommer det alltid finnas människor som upprörs, och det finns ingenting som man kan liksom gör åt det egentligen. Det kommer alltid finnas folk som upprör eller så upprörs eller använder våld och så vidare. Det ser egentligen inte i sig som någonting konstigt. Alltså jag tror ju tvärtom, Göran Rosenberg, att så här, vi ska också kunna förhärda saker och håna saker och smäda saker. Alltså så här, det måste ju också vara ingå i demokratin liksom. Sen kommer det alltid finnas folk som upprörs. Alltså bara som att ta ett ganska kuligt exempel på det här. Nej, men häromdagen på nationaldagen så gjorde jag ett inlägg som jag gör bokstavligen varje år. Alltså Dela De Geers konst, Kuken, där det är så en brinnande svensk flagga och så någon så här halvskämtsam liksom uppmaning om att vara onationell. För mig som inte tror på liksom nationalstaten som konstruktion och tycker liksom så här, det här konstverket ändå säger någonting om både den tiden som den kom ur, alltså det var en antikrigs liksom propaganda egentligen, en antikrigsaffisch mot propagandan, så landade det här i liksom ett ganska nationalistiskt Sverige där många blev upprörda och var så här, men nu ska du gå ut och liksom bränna svenska flaggan, vad håller du på med, och var så skitarga på mig. Det innebär ju inte att jag inte har rätten att göra det liksom. Alltså, så jag menar att folk kommer alltid uppröras kring en massa saker, och det ingår ju också i demokratin liksom. Det är självklart att det finns människor som känner att det är jobbigt eller upprörande att någon skändar ens heliga skrift. Och det är inga konstigheter. Sen är ju muslimer liksom 23% av jordens befolkning, och vi är lika komplexa som alla andra. Vissa bryr sig inte, andra gör det. Vissa har knappt följt den här debatten. Det är ju en väldigt komplex liksom grupp. Och det är det som kanske jag kan tycka är det svåra i de här typen av debatter, för jag upplever ändå att vi har redan gjort de här gränsdragningarna, alltså rent juridiskt. Alltså det är så svåra gråzoner mellan liksom, vart går gränsen för yttrandefrihet, och i Sverige så är inte yttrandefriheten absolut egentligen, utan vi har en ganska begränsad yttrandefrihet. Så blir det lite som att de här debatterna blir så att vi ska på något sätt försöka uppfinna hjulet på nytt liksom, i gränsdragningar som jag tycker ändå vi redan har, som är bra. Jag tycker absolut att Paludan skulle kunna testas inom ramen för hets mot folkgrupp i relation till motiv, liksom, som jag ändå tror är centralt när det kommer till hets mot folkgrupp lagstiftningen.
Vill du utveckla det om? För han har ju bränt koraner. På vilket sätt är det för dig en hets mot folkgrupp?
Nej, men jag tänker så här, om man bara börjar vid änden, så här, hur ska vi förstå symboler och kontext? Det vill säga, i en kontext så kan någonting jag säger vara ett skämt. I en annan kontext så kan det vara ett hån eller liksom ett uttryck för lagbrott. I en kontext så kan någonting vara konst. I en annan kontext så kan det bli skadegörelse. Och väldigt mycket kopplat till hets mot folkgrupplagstiftningen handlar egentligen om motiv. Det vill säga när Omar Makram exempelvis bränner koranen, han sitter i sista måltiden. Det är en annan kontext. Alltså han gör det av antireligiösa anledningar eller som en protest.
Berätta för lyssnarna lite grann bara vem han är.
Nej, men när han sökte asyl i Sverige så fick han från Migrationsverket att du måste kunna bevisa att du har lämnat islam för att och visa då på vilket sätt det skulle vara ett bekymmer för dig att åka tillbaka till Egypten. Och så gjorde han det genom att bränna en koran, och det här lades sen också upp på YouTube. Det är ju en helt annan kontext än Rasmus Paludan. Och det är en handling som jag tycker att vi ska försvara rent principiellt. Alltså människor ska ha rätt att göra det. Men när en person också samtidigt gör det här i tydliga antimuslimska syften, så är det en helt annan kontext och därmed ett helt annat motiv. Som också måste förstås och kanske också prövas på det sättet. Och där det blir så här. Jag tänkte på det när det också var ett upprop kopplat till om ska vi förbjuda koranbränn eller inte. Och så här, det blir för mig två helt olika saker. Det ena är juridiskt, och då hade vi behövt ändra lagar, vilket jag ser som både någonting jag inte själv vill göra, men också samtidigt ser som så här, inte verklighetsförankrat. Liksom, vi kommer inte bara ändra vår yttrandefrihetslag. Men det andra handlar bara om så här, förståelse av vad det är som pågår i Sverige just nu. Att så här, någonting ganska galet har hänt de senaste 10 åren i synen på den muslimska gruppen. Och där det har gått ganska långt. Och där Paludan blir liksom ett inlägg i det i större som pågår. Ett inlägg i den debatten.
Jag tycker ändå att de här sakerna är sammanflätade och att de aktualiserar varandra. För att jag har ändå också sett, jag delar verkligen din uppfattning om att det finns absolut tydliga antimuslimska strömningar som kan finnas i ett lunchrum på ett sätt som inte jag hörde för 10 år sedan. Det är liksom accepterat på ett sätt att tala nedsättande om muslimer, absolut. Men jag ser också, framförallt kanske hos muslimer, men hos väldigt många liksom icke-muslimer också, än att höja, liksom, prata om vad man kan göra lagstiftningsmässigt. Du pratar om att vi kommer inte ändra grundlagen för yttrandefriheten, men jag tycker nog ändå mig se debattörer och röster som går åt det hållet. Det var en artikel, en krönika av Jonas Gardell, där han liksom jämförde, han kallade liksom yttrandefriheten för ett idé gods precis som vilket annat, som kommunism eller en religion. Han liksom såg yttrandefriheten som en idé. Alltså för mig är det liksom, det tycker jag är en ganska farlig tanke, därför att det är ju inte liksom anledningen att han som homosexuell kan vara ute här och liksom prata om sina frågor är ju en konsekvens av en yttrandefrihet. Så att jag tycker att det blir farligt när man börjar liksom prata i de termerna, men jag ser ändå att det görs ganska mycket om att man samtidigt då vill liksom hitta åtgärder för det här rasistiska problemet genom att liksom strypa tillgången att få, liksom få prata om saker. Hänger du med på mitt resonemang?
Absolut, och jag tänker att den debatten, alltså den påminner ju på många sätt om andra, alltså det har ju länge pågått en liknande diskussion om så här, men ska NMR ha rätt att demonstrera exempelvis? Alltså det har ju alltid pågått de typerna av diskussioner om så här, men var går yttrandefrihetens gräns? Eller, och så här, samtidigt så finns det att, alltså jag tänker som sagt att så här, jag tycker att det är något fel på vår lagstiftning. Jag tycker att den är bra. Alltså det finns ju en massa olika gråzoner i det och mycket som är, så jag tycker vi har en jättebra lagstiftning. Den andra frågan är ju hur det här implementeras eller förstås. Och där har vi å ena sidan yttrandefriheten som inte är absolut. Å andra sidan så har vi också en lagstiftning som ska skydda minoriteter. Det är en del av hets mot folkgrupp, exakt. Ja. Mm. Och allt det här kommer ju alltid bli gränsdragningar. Jag tycker inte det är konstigt att vi har den här typen av samtal idag. Att det finns aktörer som också vill använda sig av lagstiftningen för att komma runt och egentligen liksom slå mot minoriteter. Men jag tänkte på det, många som är liksom, som går ut i ett hårt försvar för yttrandefriheten är ju samtidigt människor som kväver yttrandefriheten för minoriteter många gånger. Det är som att säga, ja, men som jag tog ett exempel, som vi har konkreta bevis på myndighetsutövning liksom, som aktivt väljer att liksom, försvåra det för minoriteter. Liksom, till och med, ett sånt exempel är ju att Säpo har terrorbedömt muslimska brödraskapet. Det är inte någonting Sverige har gjort. Det är inte en fråga som EU har drivit, utan det här är någonting som Säpo har gjort på helt egen hand. Och det riskerar ju också att slå mot alla de här människorna som ständigt anklagas för att ha kopplingar till muslimska brödraskapet, som inte är en terrororganisation. Liksom. Det är ett konkret uttryck för att man också kväver människors yttrandefrihet och liksom demokratiska friheter. Att jag tror att så här, den här frustrationen som många bär på är kanske inte kopplat till lagstiftningen, men hur olika det här kan slå. Och det är därför jag menar så här, jag tycker att vi ska röra juridiken. Den är bra som den är. Men jag tycker samtidigt att vi måste kunna ha de här komplexa diskussionerna om så här, vad är det för land vi vill leva i? Ska alla ha samma rätt och möjligheter? Ska det vara okej att så här, hetsa mot minoriteter eller inte? Alltså, vart drar vi den gränsen? Som jag tror är mer av en samtalsfråga kopplat till den offentliga debatten än vad det handlar om juridik.
Just det. Men ser du att folk pratar om lagstiftning som att man vill ändå liksom inskränka, det kanske det är så färgat ord när jag säger inskränka, men liksom ändå skydda med de argument som du har här, att man vill skydda den muslimska minoriteten eller den grupp muslimer och andra mindre grupper för liksom hatbrott eller vad man ska säga. Eller liksom, jag skulle ändå vilja kalla det för smädelser då, liksom, för, eftersom det handlar om att kritisera ett tankesystem. Även Paludan gör ju det liksom förklätt. Han pratar inte uttryckligen om ett gäng så, utan det är liksom det här att genom att bränna den här idén som han liksom kommer åt det som sårar. Vad säger du till de personer som vill åt det hållet?
Men jag kan absolut se att det finns personer som ändå skulle vilja införa koranbränning i hets mot folkgrupplagstiftningen. Jag har upplevt att det finns lite olika spår i det. Alltså jag har upplevt att det är ganska många som också samtidigt är så här, nej men det gäller inte all typ av koranbränning, utan det gäller det här fallet. Och där tror jag att det handlar om lite det jag var inne på förut i sättet vi också ska förstå extremhögern liksom, och så här, deras handlingar och hur när det är inom ramen för hets mot folkgrupp eller inte. För att som sagt, jag jämför med NMR. Liksom, är det hets mot folkgrupp att NMR går ut och demonstrerar eller att de bär på plakat där de liksom väljer ut olika typer av aktörer som en del av liksom någon större liksom judisk konspiration typ. Sen, ja, jag vet inte, det är också så svårt. Det blir bara en spekulation liksom, i så här, ifall människor på riktigt vill förändra yttrandefrihetslagstiftningen. Jag upplever inte att det finns en jättestor våg av människor som vill det, utan att det mer handlar om så här, hur förstår vi Paludan i den här kontexten.
Ja, vi går över till en annan fråga. Du har skrivit en krönika eller en artikel i ETC som handlar om en frisör i Linköping. Det var en fin krönika där du liksom beskriver hur de här personerna som lever i Linköping då, hur de upplever att liksom Sverige och det övriga samhället har blivit i förhållande till antimuslimska tendenser och sådär. Kan du berätta lite grann om den artikeln? Och för den förklarar ju egentligen varför det blev upplopp, kan man säga. En delförklaring kring de här upploppen.
Absolut. Jag bara, hur lång tid har jag? Linköping, så jag är ju själv från Linköping och så tycker det har varit en otroligt liksom, delvis snabb utveckling i Linköping med dödsskjutningar. Det här är bara de senaste 2 åren där det har legat och bubblat i det här lokalsamhället ganska mycket, och så blev Rasmus Paludan kanske den här liksom facklan som tände allting, den här gnistan. Men det rör sig om väldigt mycket annat. Alltså om vi tar där, alltså till att börja med, Paludan kom ju aldrig till Linköping. Man var ju aldrig på plats, varken Linköping eller Norrköping. Och det säger ganska mycket om hur lite det egentligen handlar om honom eller vad han gör, utan det handlar om allt annat runt omkring som pågår. Och framförallt så rör det en utveckling med liksom, dödsskjutningar. Alltså samma plats som Rasmus Paludan ville utföra sin manifestation, så sköts en person ihjäl för inte så länge sedan. Småbarnsföräldrar. Samma sak har skett i liksom, Ryd, i Lambohov, också i Skäggetorp har vi haft flera skjutningar. Och så har det funnits en spänning egentligen mellan delar av lokalsamhället och polisen, där polisen har fått såklart på grund av att det är allt mer oroligt och dödsskjutningar också fått utökat ansvar i att visitera, i att försöka stoppa den här utvecklingen. Och där det har funnits en kritik mot att det har slagit ganska brett. Så i det här fallet den här frisören som jag själv känner och är uppvuxen med, Abdi, som en så vanlig kille som bara vill driva liksom en frisörsalong, som berättar hur han de senaste månaderna nästan liksom dagligen så har det varit polisen som kommer in i den här frisörsalongen och ska börja liksom visitera kunder eller att de ska stoppa honom på väg ut. Och han har ju känt att det här har varit ganska jobbigt. Liksom, att det är, speciellt i Lambohov centrum där han har sin frisörsalong, så upplever han att så här, ja, men varje gång polisen är där och letar i verksamheten så finns det en massa människor som går förbi och är så här, jaha, gud, vad är det så för fuffen som pågår där? Nu tycker vi verkligen inte gå dit och liksom klippa oss. Och sen så kom ju, så utmynnade det här i att han i princip blev utsatt för övervåld. Liksom. Att han fick en skadad arm när han var på väg hem för att de skulle visitera honom. Och det var lite det jag försökte fånga i den här texten. Att Linköping är så bra exempel på konsekvenserna av ett, både ett lokalsamhälle som försöker väldigt mycket, där det är ständigt, ja, men min mamma exempelvis, som jobbar som brobyggare i kommunen, hon liksom är ordförande för Somaliska kvinnoföreningen, hon tillsammans med massa olika föräldrar har försökt att stävja det här på olika sätt. Alltså de arrangerar dialogmöten och bjuder in ungdomar och polisen och försöker liksom lösa det här, för att alla behöver ju varandra i ett lokalsamhälle. Vi kan inte liksom ha en konflikt mellan invånare och polisen. Liksom. Och där jag försökte fånga vikten av att så här, å ena sidan så är det viktigt med poliskritik i de fall som det blir fel. Det är också viktigt att se på poliskåren som ganska, det är massa olika människor som försöker på sitt bästa sätt. Och samtidigt också ha respekt för de invånare som är oroliga. Alltså de som själva framförallt drabbas av de här dödsskjutningarna. Det tyckte jag var så här, det är så mycket som pågår i Linköping som är så viktigt att prata om. Och så blev det någon så här märklig efterdebatt om bara Rasmus Paludan, som jag menar inte kanske rör det här särskilt mycket.
Mm. Men är din, så jag inte sätter ord i din mun, är din förklaring till de här ändå upploppen en frustration på polisen, samhället, alltså synen på islam? Är det det som har väckt kravallerna runt om i Sverige mer än det faktumet att här har vi en person som tänker bränna en helig skrift?
Jag tror, alltså, för att Korren var ju för övrigt, tycker jag, allra bäst av de här granskningarna kopplat till dödsskjutningen. Så de tog ju på sig jobbet att fråga några av dem som var på plats. Och det som kom fram var ju att de som var där av en massa olika anledningar. Alltså, vissa kom dit för att de var genuint upprörda över att någon brände Koranen. Andra kom dit för att de var upprörda av polisen. Några kom dit från allmän liksom frustration över samhället. Och där, alltså vi måste komma ihåg polisen som symbol för många ungdomar i utsatta områden. Alltså polisen blir ju på många sätt statens enda representant på plats när allt det övriga har försvunnit. Alltså all typ av egentligen service har flyttat, skolor stängs ner, liksom myndigheterna flyttar in till stan. Då blir polisen på något sätt, de får ju förkroppsliga alla bekymmer i ett samhälle. De blir statens representant här. Och ska man utgå ifrån vad folk som både jag har pratat med, men som Korren också beskriver, så rör det sig om flera olika saker samtidigt. Men jag skulle ändå säga att det var ytterst få av dem som var där bara för att någon bränner Koranen när man är upprörd. Utan så här, det här blir en symbolhandling som för dem handlar om så himla mycket mer än att någon bara bränner en Koran.
Mm, just det. Och det här är ju det som jag upplever, det du nämnde, och liberala debattörer går in och pratar. Jag upplever ändå att den frågan som man återkommer till ganska ofta, det är, finns det någonting i islam som skapar den här problematiken också? Och återigen Torbjörn Elenskis artikel som jag tyckte var väldigt intressant, och sen huruvida liksom exakt hur, eller jag vill höra dig uttala om den. Han skriver ju så här att på 1600-talet så började kristna tänkare, redan på 1500-talet började kristna tänkare säga att men, det som står här i vår skrift på det gamla testamentet och nya testamentet är, det är massa ologiska, det är massa luckor här och inkonsekvenser och också elakheter och inhumana saker här. Det här kan inte vara Gud, det här kan inte vara Guds ord, det här måste vara en skrift som är skapad av människor, vilket då, jag menar, på 1600-talet var en helt radikal tanke. Och sen så kommer ju då hela upplysningstiden där man säger att det är skillnad, alltså det här är människans skapelse. Det, vi skiljer på liksom stat och kyrka, och det här, man får tro, men det här är inte sanningen. Och Elenske menar att den tanken fanns också i islam, men de tänkarna som hade den agendan, att det här är bara människor som har skapat, den falangen kvästes och försvann. Och kvar blev en tanke inom islam att det här är Guds ord. Det här är okränkbara ord, det här är en helig skrift som har kommit till Mohammed från Gud, och den är ofelbar. Och att den, som jag förstår då, det är fortfarande det som är liksom den officiella agendan. Sen om någon tycker någonting annat det förstår jag, men den officiella hållningen så att säga är, det här är Guds ord. Och har man den ingången så är det lättare att kränka, att bli kränkt, än om det här är människor som har hittat på de här texterna. Så att jag bara undrar, så finns det någon sanning i det när vi ser de här sakerna som händer i med Vilks och Bacalan-teatern i Paris och liksom Charlie Hebdo och sådär. Alltså finns det några kopplingar där, vill jag veta om du tycker?
Alltså både jag och nej ska jag säga. Alltså delvis islam, som du också är inne på, det är en extremt liksom komplex historia. Därför jag kan ha lite svårt för speciellt i den här delen av världen så tenderar man väldigt mycket att så här, titta på islam med liksom väldigt så här, postkristna glasögon och är så här, ja men kristendomen har gått igenom reformismen. Det är väl så här, den här vanliga åsikten. Så här, kristendomen har gått igenom reformationen och islam, de är liksom kvar där någonstans på medeltiden, vilket jag menar inte är en liksom, helt korrekt iakttagelse. Alltså att till skillnad, och det är därför islam som religion också är ganska komplex, för att det har aldrig funnits en, om vi jämför med kristendomen, alltså anledningen att man kunde gå igenom en reformation i sig var ju för att det fanns en inbyggd konflikt mellan liksom, den religiösa institutionen och människans rätt att också förtolka Bibeln. Och det var så liksom, hela Martin Luther, och det var ju det handlade om i grund och botten. Mm. Men islam har ju inte den där religiösa institutionen på samma sätt, utan så här, islam är ju i sig en ganska reformistisk religion, för att det finns ingen muslimsk påve, det finns inte ett enskilt religiöst centrum, och som på det så är det 23% av jordens befolkning som tillsammans ska försöka tolka vad islam är. Alltså det är därför vi har en massa olika inriktningar, en massa olika sätt att se på det. Så jag, för mig så ser jag det här utifrån ett annat perspektiv, vilket är länder och politik och politiska utvecklingar som har skett i många av de här länderna. Alltså, många länder liksom, där det finns en muslimsk majoritet, det har inte handlat i sig om så här, svårigheter kopplat till islam, utan det har handlat om att så här, utvecklingen i många av de här länderna är, alltså, det finns en brist på demokrati. Alltså, det är inte som att det är så här, helt okej att smäda religion, eller inte okej att smäda religion, men samtidigt så är det skitbra för kvinnor och HBTQI-rättigheter. Alltså, allt det här hänger ihop samtidigt. Det finns en antidemokratisk utveckling som har pågått i några år, och där finns allt ifrån liksom, sociala saker i det, med så här, fattigdom till liksom, olika politiska skeenden egentligen. Islam i sig tolkas ju på en massa olika sätt. Alltså det är därför liksom islam ser ut på ett särskilt sätt för oss som är födda och uppvuxna i ett särskilt land. Det ser ut på ett särskilt sätt i Indonesien, i Bosnien, än vad det ser ut i Saudiarabien eller Yemen eller andra länder. Och det visar ju att islam inte är statisk på något sätt. Det är därför jag har haft lite så svårt för att man pratar om liksom islam som någon slags här, som att det är en sak som tolkas och förstås precis likadant, oberoende av kontext. Att islam är lika liksom flerdimensionell egentligen som kristendomen. Så. Och det är därför jag skulle säga att absolut att det är liksom kristna fundamentalistiska i allra högsta grad är levande idag. Men det beror ju på vart man letar. Och jag tycker också att det är intressant att se hur i länder där vi har både liksom en kristen och en muslimsk befolkning så kan vi se ganska stora likheter också i hur man utövar religion eller hur man förstår religion. Vilket säger att det kanske inte handlar om religionen utan kontexten som den också utövar sig.
Har du exempel på det?
Om jag skulle sagt till exempel länder som Irak eller Syrien. Liksom, att det finns inte jättestora skillnader mellan den kristna minoriteten och den muslimska, i alla fall utifrån vissa typer av undersökningar. Så synsätt på liksom olika typer av demokratiska frågor. Och det säger väldigt mycket om att många av de här länderna är ju, alltså flera av de här länderna är ju regimer i grunden som människor också flytt ifrån och flyr ifrån än idag. Det säger mer om den politiska utvecklingen i dessa länder än vad det säger om islam som religion. Liksom. Mm.
Just. Men hur ska vi förstå då det faktum att vi har ändå ett par i närtid flera exempel? Vi har Vilks, vi har Charlie Hebdo, vi har Mohammed-karikatyrerna som skedde där i Frankrike bara för ett par år sedan. Alltså, vad är din tanke kring att det ändå dyker upp ändå här och där?
Ja, alltså jag har nog olika takes på det beroende på kontext. Liksom. Jag tänker en sak som spelar roll i alla fall för många som är liksom, för det här är ju, om vi tar liksom hela den här Paludan-grejen, det är inte människor som är födda och uppvuxna i regimen, det är svenskar. Liksom. På det sättet också formade av sitt samhälle. Och en del av det tror jag inte handlar så mycket om kultur, men en känsla av att så här, man är född och uppvuxen i det här landet, men känner fortfarande av den socioekonomiska utanförskapen. Man känner av liksom en distans egentligen till samhället som inte beror på kultur per se, utan beror på ganska så här ekonomiska klyftor och utanförskap bland annat. Det är en delförklaring, det är inte enda förklaringen. Så jag tror att det kan liksom spela roll. Pratar vi om så här Charlie Hebdo, så har vi haft liksom en radikal islamistisk utveckling de senaste åren som har spelat roll i, där är ju så här ideologiska aktörer, och det är någonting helt annat. Att så här, det beror på var vi pratar. Alltså jag skulle hellre vilja så här, ha ett samtal där vi pratar om så här, okej, men vad händer i Egypten? Kan vi prata om det? Vad händer i Irak? Kan vi prata om det? Vad händer i Syrien? Kan vi prata om det? Eller vad händer i Sverige? Då kan man också få 10-12 olika svar på det, beroende på vart vi letar. Jag ser inte islam som en förklaring av två olika anledningar, för att det inte är en förklaring som håller. Det är som sagt utövas och förstås på massa olika sätt runt om i världen. Men det är också en förklaring som inte håller, för att som vi letar får vi svar. Det vill säga, om vi väljer att förklara komplexa skeenden med religion, så hur löser vi religion? Liksom? Hur löser vi det problemet? Religion kommer alltid att finnas. Alltså, så att jag skulle mer vilja ha ett samtal där vi pratar på ett sätt där vi också kan hitta lösningar liksom, på en massa olika komplexa skeenden.
Just det. Men om vi tar den svenska kontexten då, hur ska vi förstå Lars Vilks? För han blev ju utsatt för ett mordförsök i Sverige och ett mordförsök i Köpenhamn.
Mm.
Hur ska vi förstå det då?
Men i Lars Vilks fall så tycker jag ändå att det var utifrån de personerna som också hotade honom, eller vi har det här fallet när man till och med försökte attackera honom i hans hem. Det här är ideologiskt stridna aktörer liksom, som har rört sig i radikal islamistiska kretsar. Och radikal islamism är en sån där miljön som jag själv har kikat på. Alltså det är inte jättestor skillnad från extremhögern i så här synsättet på vilka man ser som islams fiende och alla de här liksom föreställningarna som finns i den radikal islamistiska miljön. Så, sen så finns det absolut ganska många personer som kände, alltså jag var ju själv kritisk mot Lars Vilks av en rad olika anledningar. Men det innebär ju inte att människor liksom vill gå ut och attackera honom för det. Liksom. Att vi måste hålla isär det här samtidigt. Alltså, på samma sätt som massa människor kan bli upprörda på mig för att jag vill bränna den svenska flaggan, om det är så de upplever det, så innebär det inte att de vill skjuta ihjäl mig för det heller. Det kommer alltid finnas liksom ideologiskt drivna aktörer som använder sig av våld.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För din del som muslim, kan du utan konstigheter kritisera de egna leden, så att säga? Och skulle du kunna, nu kanske en koranbränning är väldigt extremt, men liksom hur, vad kan du liksom smäda och häda, så att säga?
Alltså allt, skulle jag säga. Alltså herregud, det var ju som jag sa innan, islam har ju en väldigt speciell historia för att det finns inget religiöst centrum. Det vill säga att den här reformismen som man sen pratar om att så här islam behöver, den pågår ju ständigt. Alltså islam är, det är ju bara en uppsättning av massa intern kritik egentligen. Att så här, man kritiserar varandra, man kritiserar olika inriktningar. Liksom så här, jag tillhör en särskild inriktning liksom, och någon annan tillhör någonting annat. Det pågår ju ständigt liksom, intern kritik. Och någonting som jag funderat på ganska mycket är upplevelsen som många har, alltså som inte är muslimer, av att den här internkritiken inte pågår. Och jag tror som sagt att en delförklaring till det också är den samtid som vi lever i. Liksom. Alltså, det finns en massa grejer jag hade velat kritisera kopplat till muslimer, men det är skitsvårt att skriva en text om det, för att det kommer upptas i en antimuslimsk samtid på ett annat sätt, och där folk kommer vilja använda det här som ett slagträ mot den muslimska gruppen. Jag tror att så här, för att vi ska också kunna ha ett offentligt samtal, om det är det som efterfrågas, för samtalen och diskussionerna pågår ständigt, så måste vi också ha förståelse för att människor inte riktigt liksom vågar det alltid. Alltså, för att ta ett konkret exempel. För några år sedan så var det en som heter Sherin som hade kritiserat Uppsala moskén för att där som är liksom själva kvinnoavdelningen var kanske en fjärdedel av moskén. Så kvinnor hade förpassats till ett ganska mycket mindre utrymme. Och så hade hon gått ut och så skrivit, hon har först tagit debatten med Uppsala moskén, upplevde att hon inte fick riktigt gehör, och sen så skrev hon en text av det. Och det var skitmånga som använde den här texten i antimuslimska syften, som var så här, titta, det är det här vi hela tiden har pratat om, att muslimer liksom förtrycker kvinnor. Och hon var så här, nej, men det är inte min poäng, utan jag pratar om Uppsala moskén just nu. Och jag tror att det är det som har varit så ganska svårt för muslimer. Det är klart att muslimer, precis som kristna, precis som vilken annan liksom religiös eller etnisk minoritet, självklart är liksom kritiska mot varandra. För att vi har inte särskilt mycket gemensamt. Alltså, vi har IS, som är också en massa människor som har bekämpat IS och dött på vägen. Alltså, så här, det är bara en massa olika typer av interna motsättningar. Så. Mm.
Jag tänker på, du och jag pratade innan om att du hade lyssnat lite grann på det avsnitt som jag hade med Niklas Orenius. Mm. Och han skriver ju i sin bok Skotten i Köpenhamn, som handlar om Lars Vilks och yttrandefriheten. Där intervjuar han ju en ung muslimsk tjej i Sverige som, jag kommer inte ihåg var hon bor, om det är Örebro kanske, men som hon pratar om att hon skulle vilja liksom närma sig den typ av konst som Lars Vilks har gjort, fast av helt andra anledningar. Han säger ju uttryckligen att han gör det för att provocera. Det har han ju sagt, han var ju gäst hos mig. Hans hela konstnärskap byggde ju på att ju fler personer som blev provocerade, desto bättre var konstverket. Det var ju liksom logiken bakom.
Mm.
Och det var inte alls hennes agenda, utan hon ville liksom för det första utforska, och hon var intresserad av hur skulle man kunna porträttera Mohammed. Men att hon var rädd för det. Så det var, jag undrar liksom, det är ingenting som du delar inte den uppfattningen. Skulle du kunna teckna Mohammed?
Nej, för att jag inte vill. Alltså, det är så enkelt. Liksom. Sen så kan jag ha all respekt för att någon annan kanske vill göra det. Liksom. Så här, jag, nu frågar du mig som liksom, person. Alltså, jag själv känner ju liksom inga större känslor kopplat till det. Liksom. Utan min grej har väl alltid varit, som sagt, i vilken kontext eller vilket sammanhang. Och framförallt i ett Sverige där muslimer är minoritet. Vi måste ha förståelse för att även den typen av konst slår på ett annat sätt. Alltså att vara liksom, köra den typen av konst i Iran eller i Saudi, det kommer ju slå på ett helt annat sätt än liksom, minoriteter i Sverige som bara vill typ lämna sina barn på förskolan och sköta sitt liv. Liksom. Men alltså, jag har ju personligen inga problem med det. Sen att jag själv inte gör det är för att jag inte vill. Bara, liksom. Mm. Så.
Och i hennes fall då skulle det bli någon slags, det skulle bli vatten på högerextremas kvarn, menar du? Om hon skulle göra det och det skulle bli upprörda känslor, skulle högerextrema krafter peka på att titta, vi hade rätt?
Ja, kanske. Det är svårt att säga. Liksom. Men jag tror att så här, lite som jag pratade om förut med skillnaden mellan liksom, Rasmus Paludan och Omar Makram, att så här, det är klart att människor ska få göra det, och då måste vi ha förståelse och respekt för de olika kontexterna. Liksom. Jag backar ju liksom personers rätt att liksom förhärda och smäda av olika anledningar. Men jag kommer inte ställa mig bakom att Paludan gör det av en helt annan anledning. Liksom.
Mm. Sista frågan då, Bilan. Vad tycker du vi ska göra nu framöver för i liksom det här debattklimatet som du har lyft under hela samtalet, att det är väldigt låst och att det liksom radikaliseras. Vad kan vi göra för att det ska kunna gå att ha mer konstruktiva diskussioner kring de här frågorna?
Men jag tror, alltså, vi lever lite i en samtid där jag upplever att det är en kamp i sig att bara säga så här, hej, islamofobi existerar. Liksom. Att bara det med att jag har en massa liksom, mothugg eller att det är skitsvårt idag. Det är ett annat typ av samtalsklimat idag än det kanske var för 10 år sedan. Att jag tror att första steget är att vi måste ta det antimuslimska miljöns framgångar på allvar. Och också tror jag att ta det på allvar för att också vi har ganska många muslimer i det här landet som känner att man inte gör det. Liksom att, det skedde liksom en utveckling också kopplat till offentliga. Så sen när jag började skriva 2011-2012 då var det ganska många muslimer som var i offentligheten som liksom pushade de här frågorna. Som, alltså alla kanske inte bara pratar om liksom islamofobi men där det ändå fanns liksom en närvaro i offentligheten. Och där har ju en efter en lagt av för att man inte orkar. Liksom. Och jag tror att bara det i sig är viktigt. Alltså att stanna upp och bara, men någonting pågår just nu i Sverige. Det här måste vi ta på allvar. Det här måste vi prata om. Och stäva den antimuslimska hetsen. För då tror jag också att mycket andra typer av samtal kommer vara mycket lättare.
Mm. Ett önskemål som jag har, som jag tycker också saknas i Sverige, det är ändå att man ska kunna separera dem. Alltså lite det vi har försökt beröra här idag, att man måste kunna prata om hädelsefrågorna, de liksom religiösa inneboende frågorna som finns i alla religioner där det finns en slags helhet som inte får i vissa fall beröras. Det måste man kunna prata om samtidigt som man pratar om att det finns en islamofobi och att liksom, jag upplever att det här sammanblandas ganska mycket och jag tycker det är synd för att det är två liksom separata frågor.
Verkligen. Jag tänker att det ena är ju bara en fråga om att man ska vara konsekvent. Liksom, i att det är självklart okej att häda och smäda alla typer av religioner eller idéer och så vidare. Problemet här är ju den antimuslimska miljön. Och där liksom, grupper muslimer är ju skitolika. Men när en kvinna som bär slöja blir attackerad på stan på grund av en massa föreställningar man har om den här gruppen. Det är ingen som vet så här, vilken inriktning tillhör du, hur många gånger om dagen ber du, har läst Koran. Alltså allt det spelar inte roll. Liksom. Utan det man ser är en muslim som på något sätt får också vara en representant för en massa olika föreställningar om den gruppen.
Mm. Det var bra slutord. Ett jättestort tack, Bilan, att du kom till min podd.
Tusen tack för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på Bilan Osman i avsnitt 64 av Bildningskomplexet. Stötta min podd genom att bli månadsgivare på patreon.com. För 30 kronor i månaden får du avsnitt före alla andra och hjälper mig att göra fler och bättre avsnitt. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Jag nås också på mailadress BenjaminElfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.